Välkommen till Skånes taltidning nummer 43 2018. Nyutgivningsdag fredag den 26 oktober. Solen gick upp klockan 8 prick i morse och går ner igen klockan 17.41. I studion Mats Sundling och Dodo Parikas. Och tekniker det är Martin Holmström. Och det här är innehållet.
Brist på ögonläkare gör att patienter kommer i kläm och landstingets ögonkliniker kan inte konkurrera på lika villkor med privatklinikerna, det säger skånsk ögonvårdschef.
Ledsagarservicen föreslås försvinna och synskada räcker inte för att räknas. Ja, idéer från den pågående LSS-utredningen har kommit ut och det ser mörkt ut för synskadade, säger SRF-ordföranden Håkan Thomsson.
Och ledsagning och MeToo fanns bland temana när nordiska synskadeorganisationer hade möte i Malmö i veckan.
Slut på spavistelserna när sommarsol blir äldreboende.
Och om offentliga miljöer var tillgängliga så skulle synskadade få mycket tid över till annat. Det gäller inte minst när man reser, visar skånsk forskning.
Öppnat och stängt på det med galleria, bageri och biograf.
Månadens talbokstips kommer från Malmö stadsbibliotek och bjuder bland annat på relationsromaner och en uppväxtskildring på vers.
Evenemangstipsen med moralfilosofi och dans.
Och kalendern med personsspel och filmdiva.
Anslagstavlan sen med meddelanden, inbjudningar till inte minst punktskriftskurser och en ändring i kollektivtrafiken. Tavlan idag gemensam för hela Skåne. Och allra sist en redaktionsruta.
Häromveckan berättade vi om att det är brist på barnögonläkare i Skåne. Något som i Helsingborg ledde till att ett litet barn riskerar synen efter att ha fått vänta ett halvår i onödan på en undersökning. Men det är inte bara barnögonläkare det är svårt att få tag på. Det är brist på ögonläkare generellt och det är inte bra för patienterna. Det säger Pelle Blidberg som är tillförordnad verksamhetschef för Region Skånes ögonsjukvård Sund, det vill säga på lasaretten i Helsingborg, Landskrona och Trelleborg.
Ja, det är brist på ögonläkare. I alla fall på Helsingborgskliniken och i vår fall även i Trelleborg. Bristen är stor, sen är ju siffran alltid relativ, men vi har idag inte riktigt förmågan att kunna möta det patientbehov av tillgänglighet som krävs och önskas. Ska vi kvantifiera den så skulle jag utan problem kunna bemanna med ytterligare 5 stycken läkare i Helsingborg för att komma upp till en acceptabel, till bra mottagning. Utan vi behöver göra en ganska stark nyrekrytering och utbildning av egna ögonspecialister inom Sund.
Och hur kommer det sig att du inte får tag på några?
Ja, den frågan har vi ställt oss länge just nu. Vi har under 2 års tid försökt rekrytera via annonsering men inte lyckats med en enda läkare som har varit villig att börja jobba hos oss. Och då har vi fått börja titta på andra alternativ och det mest naturliga och första alternativet vi har är att själv utbilda specialistläkare. Det vill säga att man går sin ST-utbildning på 5 år och därefter blir specialist. Det här är någonting som fungerar bra för oss här i Helsingborg och vi får många sökande till ST-utbildningen. Problemet som vi har är att de få specialister som vi har idag måste då engageras i den här utbildningen både genom att ge stöd och vara med i utbildningen. Vilket i sin tur då också gör att vi får en sämre tillgänglighet för patienterna just nu. Ytterligare alternativ som vi håller på att jobba med för att klara det här just nu det är att använda oss av hyrläkare. Det är med viss framgång vi gör detta. Det är svårt att till och med få tag i hyrläkare. Och det sista alternativet som vi tittar på just nu är att gå ut och köpa upp, upphandla helt enkelt läkare till en fast anställning.
Och då är det utomlands man letar, vet jag att man gör på en del håll i Sverige?
Man kan leta både i landet, men det är framförallt som du säger utomlands i det här fallet. Och vad man gör då är att Region Skåne har idag upphandlade företag som gör och erbjuder den här tjänsten att leta reda på specialister utifrån en kravspecifikation vi som vårdgivare har, och därefter ger dem både svensk utbildning, ordna bostad med mera. Men då kommer ju ett stort ansvar på oss som arbetsgivare och kollegor sen också, när vi får hit en sådan familj, att de socialt då både kommer med i gemenskapen på arbetsplatsen och även utanför, för att man ska kunna ha kvar dem här under en längre tid.
Bristen på ögonläkare, vad får den för konsekvenser för patienterna?
I första hand så märker man nog det här som patient genom att vi har en försämrad tillgänglighet. Det vill säga att det är svårt att både komma hit på och få tider, att bli kallade med mera. Men även i värsta fall att vi missar helt enkelt att bevaka de patienter som ska komma in på sina kontroller och undersökningar.
Det här är ett problem för er lokalt. Hur ser det ut på andra håll? Är det ett generellt problem i Skåne eller i Sverige att det är brist på ögonläkare?
Jag tror det kan vara stora avvikelser. Just i Skåne här, så utifrån det jag känner till, så är det väl framförallt här i Helsingborg och Trelleborg vi har de större bristerna när det gäller antalet specialister. Samma bild har man inte riktigt på SUS i Malmö och Lund eller på ögonkliniken i Kristianstad.
Och det man kunde göra åt läkarbristen är förstås då, som du var inne på, att skaffa nya. Och hyrläkare, det är någonting som används mycket genom sjukvården. Det är så att man hyr någon snabbt och löser problemet och behovet fort till en ganska hög kostnad. Men det där är någonting som ska vara på väg ut och inte bli lika vanligt ganska snart.
Ja, det är korrekt. Sveriges kommuner och landsting har tagit ett beslut att vården ska vara hyrläkarfri 2019. Jag ser det i och för sig som svårt att kunna hantera helt och hållet här i Helsingborg, i och med att vi fortfarande har ett behov av att vara tillgängliga för patienterna, och vi kommer inte att till nästa år ha lyckats bemanna upp ordentligt. Man kan även se en del av det här hyrläkarperspektivet som en del av problemet. Beslutet togs en gång i tiden att tillåta hyrläkare för att möjliggöra för glesbygd, Norrland med mera, att lättare kunna få läkare att jobba där. Samtidigt har det då blivit ett problem för oss här nere i mer tätbebyggda områden att vi tappar då läkare istället.
En faktor i sammanhanget är att det finns vårdval i Skåne. 2012 så kom det ju när det gäller gråstarroperationer. Och där finns det ju idag många som opererar. Det går fort och snabbt och lätt idag jämfört med tidigare. Och köerna är väl i stort sett noll. Det går jättefort att få synen återställd efter att man haft en grumlig lins helt enkelt. Man byter ut den. Och sen ett par år senare så kom det ju också vårdval när det gäller åldersförändringar i gula fläcken och grönstarr och diabeteskomplikationer. Det vill säga de vanligaste orsakerna till att man får problem med synen. Och det där har förändrat, misstänker jag då, spelet för er också. Det är fler som slåss om ögonläkarna. Har det varit bra eller dåligt för er?
Ja, tittar vi på resultatet på bemanningen hos oss just nu, så kan man väl bara konstatera att om det har varit en orsak till det, så har det inte gått bra för oss. För vi saknar läkare idag. Man kan också titta på vårdvalen i sig, om det här är någonting som har varit bra för ögonkliniker som är kopplade till de större sjukhusen som då Helsingborg, Lund, Malmö och Kristianstad. Där vi egentligen inte är med på lika villkor som våra privata aktörer är. Vi har ju fortfarande kopplingen då till läkarutbildningen, ST-utbildningen, forskning med mera, som gör att vi måste avsätta resurser för att vara med där. Det påverkar också då givetvis tillgängligheten för patienterna. Och den här delen har inte våra privata kollegor ute på städerna och byarna runt omkring, utan de kan mer vara tillgängliga för patienten och bara, om vi ska använda uttryck, som att producera mottagningstid. Mm.
Har det varit bra för patienterna med vårdval då?
Ja, det är en bra fråga. Frågan är väl om den har ställts egentligen till patienterna. Och det borde man kanske sett på valet i år som har varit. Beroende på hur man röstar, om man tycker att den frågan har varit viktig och stor i det hela. Jag tror att vårdval i grunden kan vara bra för patienter. Det vill säga att du har en möjlighet att välja egentligen var du vill få din vård. Men det kan också slå tokigt när bra och fina kliniker egentligen också kan då bli påverkade negativt av eventuell flykt av läkare till andra delar. Men ändå ha kvar de stora uppdragen att vara med då i utbildning med mera. Då slår det givetvis negativt mot patienterna. Helt beroende på att bemanningen är mindre.
Vårdvalen, de lanserades ju med den uttalade motiveringen att det skulle bli mer ögonsjukvård för pengarna helt enkelt och kortare köer. Och så skulle man dessutom kunna locka fler ögonläkare till Skåne eftersom det nu fanns fler arbetsgivare som kunde locka med kanske annorlunda eller bättre villkor. Hur gick det med det?
Ja, det är en komplex fråga och jag ger mig in i den lite på djupt vatten kanske här. Men jag tycker att man har säkert lyckats inom vissa områden. Du nämnde själv tidigare katarakt, alltså gråstarroperationerna här där köerna har ju gått ner till ett minimum idag. Där man var väldigt effektiv och det var jättebra för de patienterna. Problemet som jag ser på det hela det är väl att den typen av sjukdom är inte en kronisk sjukdom. Man byter lins som du själv sa innan och därefter är man frisk igen. Problemet är väl att det har blivit väldigt mycket fokus eller varit fokus på just kataraktoperationer. Och att man har lagt både läkarresurser och sjukhusresurser på detta. Det finns ju andra diagnoser som du själv har nämnt innan här, då både glaukom eller det som förut är grön starr, åldersförändringar på gula fläcken och diabetesrelaterat här. Och de är ju betydligt allvarliga i och med att det här är kroniska sjukdomar. Och det är utifrån ett perspektiv viktigare att där lägga resurser. Men det bästa sättet för oss nu och för patienterna det är att vi själva bygger upp en stock av nya specialister och att jobba smartare.
Mm, det vill säga?
Tänka nytt, jobba på annat sätt. Exakt hur, det får vi återkomma med. Sen när vi gör nästa reportage så ska vi beskriva det.
Det sa Pelle Blidberg, som alltså är chef för ögonsjukvården på lasaretten i Helsingborg, Landskrona och Trelleborg. Han intervjuades av Mats Sundling.
Den pågående utredningen om LSS, alltså lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, kritiseras som vi berättade i föregående nummer av en rad funktionshinderorganisationer. Och undertecknarna, däribland förbundet Sveriges dövblinda, FSDB, och funktionshinderpolitikens nästor, Wilhelm Ekensten, menar att utredningen havererat. Bland annat föreslås ledsagarservicen försvinna in i en mer allmänt hållen stödform. Och synskadade ska inte heller i framtiden räknas med den personkrets som LSS ska omfatta. Om utredningens förslag blir som det nu verkar. SRFs förbundsordförande Håkan Thomsson är expert i utredningen och säger så här om läget när det gäller synskadades möjlighet till stöd inom LSS i framtiden.
Det ser ju mörkt ut ur ett synskadeperspektiv tycker jag. Dels så är det mycket osannolikt att utredningen föreslår någon ändring i lagen när det gäller personkretsen. Och vi vet ju att synskadade har problem att få LSS idag därför att de många gånger av domstolar inte definieras som att de tillhör personkretsen som omfattas av lagen. Det andra problemet är att man har tankar på att ta bort insatsen ledsagarservice. Man menar att den skulle kunna ingå i en större insats som ska benämnas någonting i stil med boendestöd och annan personlig service. Och att man menar då att ledsagarservice skulle kunna vara en del i den insatsen. Men jag tror det ger en väldigt dålig signal till rättsväsendet att ta bort ledsagarservice som egen insats. Så inte heller där är jag särskilt positiv. Alltså utredningen har ju fortfarande inte lagt sitt slutförslag, men jag vet ju eftersom jag sitter som expert i utredningen vilka diskussioner som pågår och det är mycket sannolikt att det blir de här utfallen.
En rad organisationer inom funktionshinderrörelsen har ju gått ut i en debattartikel och kritiserat det som framkommer och som du också kommenterar här. Är det så illa som de skriver, alltså att det är ett fullständigt haveri för utredningen?
Jag tycker det är väldigt orättvist att kommentera utredningen innan den har lagt sitt slutförslag, så att jag tycker inte att det är så man kan uttrycka sig. Däremot så ser det ju inte bra ut för varken synskade eller vissa andra grupper, men utredningen har ju som sagt var inte lagt något slutförslag, och det är väl när det kommer som man får diskutera om det är ett haveri eller inte.
När du säger att det ser mörkt ut, då tänker jag på vad du sa när vi pratades vid i september, då du sa att det kommer ju finnas tid för aktioner från till exempel SRFs sida. Hur ser du på det för närvarande?
Ja, alltså det är ju inte utredningen som bestämmer vad som ska hända, utan det är ju regeringen som ska skriva en proposition och riksdagen som ska besluta. Så att även efter utredningen har lagt sitt förslag så finns det väldigt stora möjligheter att påverka utfallet. Så att utredningen är ju bara första steget i en process att det sker eventuellt lagändringar. Och från SRFs sida ville vi ju från början ha den här utredningen därför att vi trodde att vi med sunt förnuft och goda argument skulle kunna visa på att synskadade var från början tänkt att ingå som en personkrets i LSS-lagen, och att vi borde få tillbaka den status som vissa domstolsbeslut då har tagit bort. Så att vi var ju positiva till utredningen. Nu tycker jag tyvärr inte att de argumenten har beaktats i utredningsarbetet. Men som sagt var, slutförslaget är inte lagt. När det läggs så kommer det att gå ut på remiss. Regeringen kommer att skriva en proposition och riksdagen kommer att fatta ett beslut efter att ha diskuterat frågan. Så det finns lång tid kvar att påverka. Men självklart hade det varit enklare att påverka i en positiv riktning om utredningen hade vågat vara lite progressiv.
Varför tror du att man inte har följt det som ni hoppades på?
Jag tycker vi har framfört väldigt tydliga och klara argument för varför utredningen borde beakta de här sakerna, både när det gäller personkretsen och ledsagarservice. Och det viktigaste är ju liksom att även när utredningen väl har lagt sitt förslag så kommer det att finnas möjlighet att påverka.
Är du pessimistisk eller optimistisk i nuläget?
När det gäller utredningens förslag så är jag pessimistisk. Jag har inte gett upp, men jag är pessimistisk. När det gäller möjligheten att påverka när utredningen är lagd så är jag mer optimistisk. För det handlar ju faktiskt om att vi har goda argument och som bygger på sunt förnuft. Det borde leda till framgång.
Det sa Håkan Thomsson, förbundsordförande i Synskadades Riksförbund. Utredaren Gunilla Malmborg har nu kommenterat en debattartikel i Svenska Dagbladet där utredningen kallades ett haveri. Hon tar inte upp synskadades situation separat, men skriver att förslagen kommer att, citat, utgå från den enskildes rättigheter och ge ett mer ändamålsenligt stöd till de som har en funktionsnedsättning och deras anhöriga, slut citat. Och det är alltså i mitten av december som LSS-utredningens förslag ska läggas fram. Reporter var Dodo Parikas. Och ledsagning fanns också på agendan när nordiska synskadade träffades för att diskutera, inspirera varandra och hitta idéer till förbättringar i sina respektive hemländer. Det här gör synskadeorganisationerna två gånger om året. Och den här gången möttes man i Malmö. Bente Ullits Ekman från Dansk Blindesamfund är ordförande för den nordiska synskaderörelsens kvinnokommitté som också sammanträdde i Malmö i veckan. Hon säger så här om det nordiska samarbetet med utgångspunkt i ledsagningstjänster.
Vi har ledsagordning i Danmark. Vi kämpar för att den kan utvidgas till att vi också kan få den för personer över 65 år. Det kan vi inte nu, kun hvis man har fått den tillkänt för man blir 65. Men i Norge har man inte överhuvud ledsagordning. Där har de så tagit det upp och lavet en kampanj, lavet en video som de vill bruka över deras politiker.
Bente Ullitz Ekman jämförde ledsagning i olika länder där danskarna kämpar för att personer över 65 ska kunna ansöka om ledsagning, medan man i Norge med en kampanj i bland annat videoform försöker påverka politikerna att införa ledsagning. Också under mötena i Malmö testade synskadade deltagare just video som uttrycksmedel, berättar Ullitz Ekman, som tycker att de kulturella likheterna mellan Nordens länder är så stora att idéer och erfarenheter kan användas i flera av länderna.
Vi har ju förhållandevis samma kultur, att det är en samhörighet, och i kultur är vi ju mycket ens hinanden. Og det gør, at vi også kan bruge mange af de idéer, der er i de andre lande. Og det er jo rigtig, rigtig godt.
Jeg heter Unn Jøner Hagen, forbundsleder i Norges Blindforbund. Så har vi diskuteret veldig mye socialpolitik. Ting som sker i våre respektive regeringer, som får ganske stor virkning for blinde og svaksynte.
Om et land ændrer sin lagstiftning i positiv eller negativ riktning för synskadade. Är det så att de nordiska länderna håller ögonen på varandra och att det, händelserna i olika länder påverkar det som sker i de andra?
Ja, absolut. Och det tänker jag är något av formålet med ett nordiskt samarbete, att vi hela tiden prövar att få till det bästa för alla våra medlemmar. Så hvis Sverige plötsligt får en fantastiskt bra transportordning, så vill ju självklart vi ha det samma. Og da prøver vi å påvirke våre myndigheter til å gi oss det samme og bruke Sverige som et eksempel.
Man kan jo inspireres av hverandre. Om det finnes gode eksempel i noe land, så kan man jo ta med seg de ideene til sitt eget land.
SRFs ordførende Håkan Thomsson holder med.
Det vi har diskuterat idag handler mycket om hur det fungerar om man har förtidspension och vill prova att arbeta, och då har Island på gång ett system där man inte ska få behålla någon lön då. I Sverige har vi ett system där man kan få dispens att prova arbete under en tid och då bli av med sin pension under tiden. Och det finns lite olika sådana här system, och vi har pratat om vad som är bra eller dåligt med dem. Sen så har vi pratat om det här med MeToo-rörelsen och hur det får bäring på våra olika organisationer, där framförallt Norge har tagit fram ett väldigt systematiskt sätt att arbeta med de här frågorna som väl vi skulle kunna ta med oss till Sverige.
Vi har uppdagat att vi faktiskt har ett stort MeToo-problem, och det är ju det vi har tagit på allvar och sagt väldigt tydligt att vi är solidariska med kvinnor, och vi måste lägga om både rättningslinjer och rutiner och skapa en tryggare organisationskultur för synsamma kvinnor. Det är det som är fokuset.
Och då handlar det om att förövarna också finns inom rörelsen, inom bevegelsen.
Ja, dessvärre, dessvärre.
Sa Norges blindeförbunds ordförande Unn Jøner Hagen. Och förutom nya regler och riktlinjer och en etisk diskussion om föreningskulturen, så har Norsk Blindeförbund skapat möjligheter till att anmäla sexuella trakasserier via nätet eller på telefon med möjlighet att vara anonym. Så över till vardagen för en minoritet. Minoriteten, synskadade finlandssvenskar, har en egen organisation i Finland. Ordföranden heter Gunilla Lövman. Varför är hon med här i Malmö?
Därför att här diskuterar vi intressanta saker. Vi får lära oss av hur man gör i olika länder, och vi ger tips och råd, och så är man full med idéer när man får hem.
Har du något konkret exempel?
I Finland så är vi ju, vi är svenskspråkiga, vi är en minoritet i minoriteten, och det betyder att vi har väldigt få ungdomar. Men de finns längs hela kusten, och det är inte så enkelt att arrangera någonting för dem. Men jag fick igen en ny kick om idéer hur man kan kanske göra det.
Och från vilka länder kom de idéerna?
Det var när Island berättade att det ska vara ett ungdomsläger på Island, så ser jag framför mig hur jag ska försöka fixa finansiering så att några ungdomar kan resa från Finland och delta i det lägret.
Ja, finlandssvenska Gunilla Lövmans nordiska kontakter får alltså denna gång ta vägen över Island. Men sista ordet här blir skånskt. SRF Skånes ordförande Maria Torstensson.
Exempelvis så ska vi ha en dag om rehabilitering nästa år som danskarna ska hålla i. Och de är väldigt duktiga på rehabilitering. Så att vi kommer att bli bättre på rehabilitering, hoppas jag, genom det här samarbetet som vi har tillsammans med de här andra länderna.
Avslutade SRF Skånes ordförande Maria Torstensson från den nordiska samarbetskommitténs möte i Malmö i veckan. Då synskadeorganisationer från de nordiska länderna alltså möttes. Och vi ska tillägga ett annat samarbetsprojekt som diskuterades gällde en samnordisk märkningsstandard av sopkärl så att synskadade också kan sopsortera. Reporter var Dodo Parikas. Rehab- och rekreationscentret Sommarsol i Vejbystrand gick, som vi tidigare berättat, i konkurs i början av året. Nu har Sommarsol sålts och ska göras om till äldreboende. Delar av anläggningen kommer också att rivas. SRF har använt Sommarsol för kurser och träffar främst för synskadade med rörelsehinder. DHRs bidragsstiftelse köpte Sommarsol efter konkursen och räknar nu med att försäljningen kommer att ge pengar till förbundets bidragsstiftelse. Pengarna kommer att användas till DHRs rehabverksamhet, skriver HD.
Mycket tid skulle kunna användas till andra aktiviteter om hotell, restauranger och andra offentliga miljöer blir mer tillgängliga för synskadade. Det visar forskning som Alma Reisova arbetar med. För 8 år sedan kom hon från Kazakstan till Lunds universitet med hjälp av ett Erasmus-stipendium. Och sedan dess har Alma Reisova forskat kring blinda och synskadade både i Sverige och Kazakstan. Och förra året kom hennes doktorsavhandling som handlar om vad blinda och synskadade möter för utmaningar i servicesektorn när de reser. Vi träffade henne och intervjun är gjord både på svenska och engelska.
Min forskning var om serviceprocessen och fokuserade jag på blinda och synskadade i servicemiljö i offentliga serviceplats som hotell och matplats, restauranger, kaféet.
Och för att kunna genomföra sin forskning så arbetade Alma Reisova också som volontär på Synskadades riksförbund i Helsingborg i 3,5 år och följde med på flera resor i Sverige, Tyskland och Danmark för att kunna observera vad som hände i olika miljöer som deltagarna i resorna mötte som turister.
Jag reste med min kompisar i Sverige, i Danmark och Tyskland. Och min kompisar hjälpte mig att arbeta med min forskning. jag är mycket, mycket tacksam för den hjälp.
I studien ingår intervjuer med 56 blinda eller synskadade personer från både Sverige och Kazakstan. Och här ingår också observationer från olika resor. Alma Reisova berättar också om hur hon själv förändrades under sina fältstudier från att när hon började forska och följa med på olika turistresor tro att hon skulle hjälpa till att förstå att det var en mycket stark, oberoende, positiv och kompetent grupp som hon reste med.
Blinda och synskadade människor, jag måste hjälpa till dem. Men när jag startade att resa, jag öppnade att blinda och synskadade turister är mycket stark. De är active, independent. De är mycket glädje.
Och bland det hon upptäckte så var det att det ofta var skillnader mellan vad ansvariga inom servicesektorn trodde skulle vara till hjälp och vad som verkligen upplevdes som hjälp när det gällde att det skulle vara tillgängligt för synskadade.
Och lite musik i receptionen. Men det är barriär, seriös barriär. Blinda kan inte höra viktig information. Eller på vägen i hotell. Det är mycket många shelves och kaffemaskin eller blommor. Det är mycket seriös problem för blinda personen.
Ja, musik i receptionen som gör att det är svårt att höra viktig information. Eller olika växter och andra saker som plötsligt står i vägen. till hissknappar som kunde vara ologiska. Det är bara några av de problem som Alma Reisova observerade som stora hinder i miljön för de som deltog i studien. Men hon menar också att det hon reste med kom på olika taktiker för att undgå hindren och inte behöva be om hjälp. Och på min fråga om skillnaden mellan att vara synskadad eller blind här jämfört med i Kazakstan svarar hon att även om det finns större problem i Kazakstan både när det gäller sociala och fysiska hinder än vad det finns i Sverige, så finns det också en hel del begränsningar här.
I Kazakstan de synskadade och blinda har mycket problem. Fysiska barriärer, social constraints. Men jag tror här i Sverige blinda och synskadade också upplever olika barriärer och sociala begränsningar. Kanske inte så många som i Kazakstan, men de här.
Men gemensamt för både Kazakstan och Sverige är att en begränsad tillgänglighet, det kostar tid och frustration. Och den här tiden skulle kunna användas till olika aktiviteter istället. Och Alma Reisova menar också att sättet som turister med synskada blir tilltalade på från en del personer inom servicebranschen, det lämnar en hel del att önska.
De vet inte hur prata, hur kommunicera med blinda och synskadade. De kan prata på personlig assistent och de pratar om mycket stor röst. Och de pratar med dem som är mycket liten barn. Det är mycket konstigt. Det är aktiva turister. De vet varför de reser. Så de måste bli accepterade som normalt aktiva turister.
Att det överhuvudtaget blev så att Alma Reisova började intressera sig för just frågor kring tillgänglighet, det berodde på att en synskadad vän till henne i Kazakstan bad henne hjälpa till med ett projekt som hon behövde för sina egna studier. Och just då arbetade Alma Reisova som biträdande dekan på ett stort universitet. Och tillsammans startade de ett projekt där även en studentgrupp ingick för att få igång en tillgänglig kollektivtrafik för funktionshindrade. Och studenterna blev väldigt inspirerade.
And they told, let's organize excursions for people with disabilities in Almaty. My students, they collected information about interesting destinations in Almaty city, like museum, parks, green market.
Ett första steg blev att hjälpa funktionshindrade personer i hennes hemstad Almaty, som är en turiststad med 2 miljoner invånare, att se sin stad. Studenterna samlade in information om spännande turistmål som museum, marknader, teatrar och kaféer och skapade guidningar på 3 språk, ryska, kazak och engelska. Och även en taktil guidebok som hennes synskadade vän Kasied hjälpte till med via biblioteket för blinda och synskadade.
Kasied, my visually impaired friend, she helped through the library for blind and visually impaired. We made a tactile guide for blind and visually impaired based on the guideline which was developed by.
En annan vän hjälpte till med att teckenspråkstolka guidningen och myndigheterna tog fram en lång lista på personer som kunde vara intresserade av att följa med på någon av de 8 guidningarna under 4 helger. De ringde runt till 100-tals människor och till slut hade de 69 personer i olika åldrar och med olika funktionshinder som följde med i de 2 bussar som kollektivtrafikbolaget ställde upp med. Och det var en härlig upplevelse, berättar Alma Reisova, där det bland annat besökte stora köpcentra och så fikade de.
It was so impressive and it was so nice to organ when we did these excursions together. And we visited biggest malls in the city. We had tea and coffee. And can you imagine, for many of these people, of these tourists, this trip was the first time in their life. They, living in Almaty, they didn't see the city, didn't communicate to society, I would say. Yeah, it was impressive.
Och för många av de här deltagarna så var det första gången som de såg sin stad. Efter bussturerna anordnade de en stor presskonferens med tidningar och tv. Och Alma Reisova berättar att den verkligen skakade om staden. Och hon är stolt när hon berättar om att det ett halvår senare, i februari 2011, så fick Almaty sin första tillgängliga kollektivtrafik. Och lite senare fanns det även tillgängliga taxibilar.
Vi skickade Almaty. And in February 2011 in Almaty, we had the first public transportation accessible for people with disabilities. Later in one year, we had an accessible taxi. So I would say that we made our contribution to this
process. Ja, det var så det började. Men tillbaka till Sverige så studerar Alma Reisova vidare. Men nu inom ett program för sociala entreprenörer i Helsingborg, SOPAC, där man får testa sina idéer. Och det hon vill göra det är att öka servicebranschens medvetenhet om hur viktiga personer med funktionshinder är som kundgrupp och hur en tillgänglig miljö frigör mycket tid bland annat.
Nu arbetar jag med min egen projekt. Jag tror jag kan konsulta affären med vars tjänster behöver kunder med funktionsnedsättningar. Så jag hoppas jag kan contribute to that process och hjälpa att socialisering och integrering olika grupper av kunder till social life. Det är mycket viktigt för livskvalitet.
Avslutade forskaren Alma Reisova. Så nu fortsätter arbeta med frågor om tillgänglighet inom servicesektorn. Och vi kan tillägga att hennes avhandling heter Servicescapes Seen by Visually Impaired Travelers. Time Geography Approach to Servicescape Research. Och reporter, det var Åsa Kjellman Erisi.
Öppnat och stängt. I Helsingborg öppnar den nya Södergallerian fredag den 26 oktober. Där finns 15 näringsidkare, nämligen den nya filmstaden med 7 biosalonger, apoteket, pressbyrån, livsmedelskedjan Hemköp, billiga vardagsvarukedjan Normal och gymkedjan Nordic Wellness, liksom håratelén, Queen Nails, Döner Kebab, pizzabakaren, tapasrestaurangen Pinchonation, dumplingrestaurangen Beijing 8, Wayne's Coffee, Wusu Salad Sushi och slutligen stans första vegancafé, Lådan. Adressen är Södergatan 30, ett par hundra meter från knutpunkten.
I Helsingborg har å andra sidan surdegsbageriet på Prästgatan 8 stängt.
Och i Simrishamn har biografen Grand stängt tills vidare.
I Sjöbo har möbelhandlaren Larsson Furniture utförsäljning innan firman avvecklas och butiken på Verkstadsgatan 26 stänger.
Vid Vollsjötorg har möbelverkstaden i det gamla bankhuset utökats med en del där bland annat kläder och antikviteter säljs på kommission. Namnet är som adressen, torget 12.
I Malmö har kommandanthuset vid Malmöhus stängt eftersom man befarar att giftet DDT finns i huset sedan långt tidigare. I huset finns utställningslokal för Malmö museer och ett café. Och av samma anledning har man också stängt garveriet och Möllebostaden vid Slottsmöllan.
I Trelleborg så har en ny salladsbar, Café Tosca, öppnat i centrum på Korfits Bäckfrisgatan 9. Det vill säga i lokalen där Treklöverns baguetter tidigare låg.
Nu ska vi höra om dykande systrar som skiljs åt. Ett vådaskott som dödar en mor och en ungdomstid på vers. I tre mycket olika uppväxtskildringar från Korea, Frankrike och USA. Och så två inkännande danska relationsromaner från 20- och 30-talet. Det är Hilvi Andreasson och Annie Söderlind på Malmö stadsbibliotek som ska tipsa om talböcker. Hilvi börjar.
Det är lite ungdomstema, lite uppväxtskildringar av olika tider och olika sorter.
Svenskt, utländskt?
Utländskt, alla tre.
Okej, och du börjar med?
Jag börjar med en som heter En ärthjärnas självbiografi av Gil Paris, inläst av Peter Mattsson. Det handlar om 9-åriga Ikare som bor med sin alkoholiserade och bittra mamma. En mamma som pratar mer med tvn än med Ikare, som hon refererar till som ärthjärnan, och där har hon fått sitt smeknamn Ärtan. Hon skäller över pappan som lämnat dem och alla andra män som har huvudet i det blå och över alla olyckor som regnar från himlen. Så när Ärtan hittar en pistol i en byrålåda ger han sig ut för att försöka döda himlen, men råkar istället skjuta sin mamma. Ärtan blir förd till ett barnhem, vilket så småningom visar sig vara det bästa som någonsin har hänt. Där finns det vuxna som bryr sig och lyssnar, jämnåriga kompisar med lika trassliga liv. För första gången är Ärtan en del i en gemenskap och en trygg omgivning. Med vuxna som är vuxna, som skyddar, leder och förklarar världen. Där han kan vara barn med allt vad det innebär av upptäckter, äventyr och strapatser. Ärtan hittar sin plats i tillvaron. Den här boken är skriven helt ur barnets perspektiv. Och trots den tragiska bakgrunden är det en varm och lycklig berättelse.
Och är det en ungdomsbok, en unga vuxna bok, en vuxenbok eller alltihopa?
Alltihopa. Man kan läsa den om man är... Det kräver lite av sin läsare. Man ska inte vara någon ovan läsare. Men den funkar från tonåren och uppåt. Så har jag en annan uppväxtskildring. Den heter Brun flicka drömmer av Jacqueline Woodson. Och den är inläst av Camilla Bard. Den 12 februari 1963 föds en brun liten flicka i Columbus, Ohio. Citat, i ett land som slits mellan svart och vitt. Jacqueline, eller Jackie som hon kommer att kallas, flyttar tidigt från Ohio och växer upp tillsammans med sina morföräldrar i South Carolina och sin mamma i Brooklyn, New York. 60- och 70-talens USA, en väldigt turbulent tid i USAs historia med mitt i medborgarrättsrörelsen. Och tiden och samhällsomvälvningarna är ständigt närvarande, men det är inte det som är huvudsaken, utan det är de här vardagliga händelserna som hon minns. Skriven lite annorlunda, den är skriven på fri vers, vilket fångar de här stämningarna och minnen och ögonblicksbilder på det sättet som minnen dyker upp. Och den är också väldigt fint översatt av Atina Farrokhzad. Jättefin översättning. Det här blir en gripande, finstämt och underhållande berättelse om att växa upp, upptäcka världen och hitta sin plats, som är väldigt allmängiltig. Och även om Jacqueline Woodson är ungdomsboksförfattare, hon fick Alma-priset tidigare i år, så är det här, vi har alla vuxit upp, så det här är en allåldersbok. Man ska heller inte bli rädd för formen, utan det är verkligen en berättelse där formen tillför någonting till det här, att det just är minnen, så som minnen dyker upp.
Och till syvende och sist?
Till syvende och sist har jag en som inte är så uppenbart en uppväxtskildring. Den heter Vit krysantemum av Mary Lynn Bratcht och är inläst av Britt Ronström. Korea, 1943. Två systrar dyker efter musslor och andra havsdjur tillsammans med sin mamma. Den yngre har ännu inte börjat dyka än, utan hon är kvar på stranden och samlar ihop det de andra plockar upp. 1943 så är det ju mitt under kriget. Så några japanska soldater dyker upp på stranden. Och den äldre systern ser det från havet. Så hon simmar in och offrar sig själv för att rädda sin syster. Och den äldre systern förs då bort i japansk fångenskap. Och systrarna skiljs åt. Den äldre systern hamnar efter en lång och vedervärdig resa på en krigsbordell i Manchuriet. Och är med om fruktansvärda upplevelser. Medan systern som då blir kvar möter vi som gammal kvinna när hon ser tillbaka på sitt liv. Hon blir kvar och hon har levt sitt liv i den här kvinnogemenskapen som dykare. Men även det är ett liv fullt av förluster. Där ett krig följs av ett annat. Ockupationsmakten följs av ett inbördeskrig. Och båda systrarna ställs inför det här att brytas ner eller att lyckas under dessa omständigheter och behålla ett litet uns av mänsklighet och finna försoning i tillvaron. Det här är ju verkliga, verkliga berättelser i skönlitterär form som på ett skönlitterärt sätt ger röst åt dem som inte riktigt har haft någon röst. Krigets glömda offer och hjältar i det lilla.
Möts de igen eller möts de aldrig mer?
Nej, det gör de inte.
Men det var ingen spoiler att säga det.
Nej.
Det sa Hillevi Andreasson. Och så över till hennes kollega Annie Söderlind.
Jo, jag ska berätta om två danska romaner. De är båda två skrivna av kvinnliga författare. De är nästan jämngamla. Båda skildrar mänskliga relationer i små danska samhällen. Och båda två utspelar sig i ett förflutet 1900-tal. Och båda är också lika välskrivna. Men det är kanske där som likheterna upphör. Den jag börjar med heter Folkets skönhet. Och den är skriven av Merete Prytz Helle. Och den är inläst av Lo Thorsdotter. Här befinner vi oss på ön Langeland i ett litet fiskarsamhälle, Österskog. Det är 1930-tal när bokens huvudperson Marie är en liten flicka. Men fattigdomen och det mänskliga eländet, det känns så stort att det för läsaren svårt att tro att det är så pass nära i tid som 30-talet. Marie är ett av de äldre barnen i en familj där barnen kommer tätt. Somliga av dem överlever, somliga gör det inte. Våld och övergrepp hör till vardagen. Och när Marie i konfirmationsåldern kommer hemifrån så är det en stor lättnad för henne att påbörja det egna livet. Hon gifter sig med Otto från grannbyn. Han studerar till elektriker. Det blir en ny och bättre tid. Det är också efter kriget nu. Och paret bygger ett eget hus i en villaförort utanför Köpenhamn. Trots att så mycket skulle kunna vara bra så är det ändå inte så bra. Det är svårt för Marie att bli den fria människa som hon skulle vilja vara. För hon har så hemskt mycket med sig i bagaget. Marie och Otto får två döttrar. Och den yngsta av dem, den bångstyriga Merete, ja, det är hon som är författaren själv. Och nu förstår vi att hon skriver för att lära känna sin mor och sin mormor. Och hur fattigdomen har gått i arv, trots att livet i Rytre blev så mycket bättre. Min andra danska bok, den heter En ny tid av Ida Jessen. Och den är inläst av Helena Gripe. Och denna lilla bok rymmer också sorg och tillkortakommanden, som ju allt mänskligt liv gör. Men den rymmer också ett mycket större hopp. Lilly Bagge, hon är en kvinna i yngre medelåldern. Hennes man, doktor Wigand Bagge, har nyligen dött på sjukhuset efter 22 års äktenskap. Maken undanhöll sin sjukdom så långt som det var möjligt från Lilly. Och på slutet ville han inte heller ha besök från henne. Låtsades sova när hon ändå kom. Och sådant var också deras äktenskap. De levde inte i någon direkt motsättning med varandra. Inte heller hat av något slag. Men de levde inte heller med varandra på djupet. Och nu när Wigand är borta så plockar Lilly fram den dagbok som hon började skriva när hon som ung lärarinna kom till trakten. Dagboken, den blev bara påbörjad för att livet kom emellan. Och nu när Wigand är död och hennes eget liv ska fortsätta så börjar hon ta små steg. Hon skaffar höns, hon skaffar körkort, hon skaffar bil. Annars är det inga dramatiska uppbrott eller skeenden. Det är mest det att livet går vidare och sikten blir därmed klarare. En ny tid är en väldigt finstämd bok. Den är skriven med en stillhet som liksom i sig berättar om ett 1920-tal på den danska landsbygden med ett annat tempo än vårt. Och den är inte alls lång till omfånget. Den är 5 timmar och 24 minuter. Och inte heller omständig eller komplicerad. Men ändå en bok att njuta av i små portioner. Kanske för att få den att räcka längre. Eller för att låta Lillys nya tid sjunka in. Och dessutom så kan vi se fram emot att det är en del 2 på väg. Och där får vi möta Wigand Bagges berättelse. Och den boken heter Dr. Bagges anagram. Och den har alldeles nyligen getts ut i tryckt form, så som talbok lär den komma under hösten. Jag tycker att det har kommit många fina danska författare överlag. Jag tycker om många danska människoskildrare.
Avslutade Annie Söderlind oktober månads talbokstips. Vi hörde också hennes kollega Hilvi Andreasson, bägge på Malmö stadsbibliotek. Och de böcker som de föredrog var alltså följande. En ärthjärnas självbiografi av Gilles Paris. Talbok med text. Den är 6 timmar och 17 minuter lång. Brun flicka drömmer av Jacqueline Woodson. Talbok med text. 4 timmar och 7 minuter. Vit krysantemum av Marilyn Bracht. Talbok 12 timmar och 1 minut lång. Folkets skönhet av Merete Prytz-Helle. Talbok med text. 12 timmar och 6 minuter. Och den finns också i punktskrift. Och så En ny tid av Ida Jessen. Talbok med text och punktskrift. 5 timmar och 24 minuter i talboksform. Och så Dr. Bagges anagram av Ida Jessen. Talbok med text som är under produktion. Reporter var Dodo Parikas.
Evenemangstips. Nu på söndag den 28 oktober klockan 15 är det tid för bygdehistoria i form av ståuppkomik. Detta på Tomarps bygdegård i Simrishamns kommun med Boel Marie Larsson. Skratt och allmänbildning utlovas och bland annat så får man veta varför skåningar borde få gratis öl, åtminstone på Bornholm. Biljetterna kostar 120 kronor, 150 om man också vill ha fika. Biljettbokningen har telefon 0733 16 53 50 eller 0709 49 65 86 och föreställningen varar en timme och 20 minuter.
Artisten Sabina Dumba plus tre kompmusiker uppträder i Skåne nu i höst. Den 1 november klockan 19 är det som vi tidigare berättat konsert på Ystads teater. Och den 2 november 19.30 uppträder de på Kulturkvarteret i Kristianstad. Och den 3 november klockan 20 står Dumba på Malmö Lives scen. Biljetterna kostar omkring 500 kronor och säljs bland annat av Tixter.
En allhelgonakonsert kallad Ljus i mörker äger rum lördagen den 3 november 19.00 i Heliga Trefaldighets kyrka in till stationen i Kristianstad. Sjunger gör kören Trekvart från närliggande Åhus. Och söndagen den 2 december, samma plats och klockslag, så blir det en advents- och julkonsert med körerna Cantores Trinitatis och Trefaldighetskören Kristianstad. Det är fri entré bägge gångerna, men frivillig kollekt tas upp vid utgången.
Den banbrytande svenska konstnären och spiritisten Hilma af Klint var föregångare till både Kandinsky, Mondrian och andra pionjärer inom abstrakt måleri i början av 1900-talet. Och Hilma af Klints mångtydiga verk visas för närvarande i en uppmärksammad utställning på Guggenheim-museet i New York. Lite närmare är det till några skånska bibliotek som får besök av Anna Lestadius Larsson, författare till romanen Hilma som kom här om året. Den 5 november mellan klockan 19 och 20 kommer hon till Kävlinge bibliotek. Föranmälan görs på telefon 046 73 94 72. Och den 6 november 18.30 besöker Lestadius Larsson biblioteket i Färlöv, nordväst om Kristianstad. Adress Wrangels allé 68. Romanen Hilma finns också inläst som talbok.
Det anordnas drop-in-café om syn och hörsel på flera platser i Kristianstads kommun under hösten med bland annat tips om hjälpmedel, vad synenheten gör och vart man vänder sig när synen börjar förändras. Den som håller i kaféerna är Maria Bentz, tidigare syn- och hörselinstruktör hos Kristianstads kommun. Den 5 november mellan 14 och 15.30 är drop-in-caféet på Charlottensborgs mötesplats Jakobsväg 5. Den 6 november 10-11.30 är det på Arkelstorps mötesplats Tollarevägen 11. Tisdagen den 13 november 10-11.30 blir det på Everöds mötesplats Stora vägen 20. Den 19 november också samma tid, Gärdskans möteplats Rundelsgatan 4. Den 20 november 14-15.30 Näsby mötesplats Näsbyschossén 74C. 3 december 10-11.30 Tollarps mötesplats Särlagatan 21. 4 december samma klockslag Sommarros mötesplats Östra Boulevarden 1. Torsdag 6 december 14-15.30 får man bege sig till stationshuset i Fjälkinge. Och måndagen den 10 december är det på Degebergas mötesplats Tingsvägen 21 mellan 10.00 och 11.30. Och samma tid gäller vid det sista tillfället, 18 december, på Allös mötesplats Kockumsgatan 5. Alltihopa alltså i Kristianstad med omnejd.
Den som vill lyssna till en professionell sagoberättare med dubbla engelska och amerikanska universitetsutbildningar i just berättande kan med fördel bege sig till Trelleborgs bibliotek den 6 november klockan 19 då Thomas A. Olsen bjuder på en kväll bland sagor. Pris 100 kronor eller en 20 billigare med lustkort och biljetter säljs vid entrén innan föreställningen.
I bokhallen på Ängelholms bibliotek blir det filosofisk tisdag den 13 november mellan 19.20-30 med filosofiemagistern i moralfilosofi, Tulsa Jansson. Rubriken är Vad är ett hem? Det är fri entré och ingen föranmälan.
Bland årets julshower i Skåne finns bland annat Jul med partyfabriken på parken i Trelleborg som har föreställningar den 30 november samt den 1, 7, 8, 14 och 15 december med insläpp klockan 19. Förutom show blir det också julbord och dans och biljetterna kostar 595 kronor och kan bokas på telefon 0734 40 30 77.
En juligemenskap utlovas av artisten Kajsa Stina Åkerström som ger en rad konserter i Skåne i december. Den 5 december 19.00 sjunger hon i Gustav Adolfs kyrka i Helsingborg tillsammans med kyrkans körer. Därefter 6 december också 19.00 i Landskrona och Sofia Albertina kyrka med Sofia Albertina vokalensemble. 7 december, också samma klockslag i Marsvinsholms kyrka utanför Ystad med bland annat Gospel Voices och Anderslövs gospelkör. Och så den 8 december 18.00 i Tryde kyrka norr om Tomelilla tillsammans med Himlaros gospel. Nortic säljer biljetter till alla konserterna och till Helsingborg har även Dunkers biljetter. Pris 395 kronor i Helsingborg och 370 kronor på övriga ställen.
Ingen julshow men väl en Winter City Tour blir det när artisten Sarah Dawn Finer ger sig ut på decemberturné i Sverige. Den 21 december 19.30 gör hon sin enda spelning i Skåne och det blir Malmö Lives konsertsal. Evenemanget tar cirka 1,5 timme utan paus och bjuder på stor musikalisk variation. Svenskt, engelskt, originallåtar, tolkningar, jazz, soul, pop med mera. Biljetterna kostar mellan 495 och 595 kronor och det är Malmö Live som säljer dem.
Så lite nyårsrevy. Biljetterna till Ystadsrevyn har släppts och det blir föreställningar onsdagar samt lördagar mellan 16 januari och 2 februari. Speldagar är onsdagar 19.00 samt lördagar 15.00 och 19.00. Och så ges den sista föreställningen söndag 3 februari klockan 15. Spelplats är Ystads teater och de, liksom Ystads turistbyrå, säljer biljetterna. Lustkortet ger 20% rabatt på biljettpriserna som varierar mellan 445 och 1150 kronor och man får bara köpa 2 biljetter per kort. Föreställningen den varar 2,5 timme.
Biljettinformation. Eventim nås på telefon 0771 65 10 00. Helsingborgs konserthus 042 10 42 80. Dunkers kulturhus 042 10 74 00. Malmö Live och konserthus 040 34 35 00. Nortic har telefon 0455 61 97 00. Ystads teater 0411 577 199. Och Ystads turistbyrå 0411 57 76 81.
Kalendern för 2018 års 44:e vecka inleds med måndagen den 29 oktober då Viola har namnsdag och skolorna har höstlov hela denna vecka. Höstlov var det även detta datum för 20 år sedan då en tragisk diskoteksbrand i en festlokal på Hisingen i Göteborg krävde 63 ungdomars liv och skadade över 200 andra. Branden var anlagd av några unga som inte blev insläppta till festen. På 20-årsdagen anordnas en minnesvandring från centrala Göteborg och ut på Hisingen. Och för 20 år sedan så for den amerikanska astronauten John Glenn ut i världsrymden för andra gången i sitt liv. Glenn var då 77 år gammal och hittills har ingen äldre person företagit en rymdfärd. Vid det här tillfället var han också demokratisk senator för delstaten Ohio. Sin första rymdtur gjorde John Glenn redan 1962.
Tisdag den 30 oktober är Elisas och Isabellas namnsdag. I Norge pågår en stor NATO-övning som håller på till den 7 november. Också Sverige deltar med förband från alla vapenslag. Övningen kallas Trident Juncture, där Trident betyder treudd och Juncture korsväg eller mötespunkt. 50 000 personer deltar, därav 2 200 från Sverige. Avsikten är att visa hur NATO kan agera vid angrepp. Detta med en tydlig signal till Ryssland. Just denna dag kallas styrkedemonstrationsdagen, då 12 scenarier på land, i luften och till havs ska utföras i Trondheim. Samma dag fyller den mexikanska skådespelaren Gael Garcia Bernal 40 år. Han har gjort karriär även internationellt, bland annat som Che Guevara i filmen Dagbok från en motorcykel. Han har även spelat en av huvudrollerna i långfilmen Blindheten, eller Blindness, efter en roman med samma namn av den portugisiske Nobelpristagaren José Saramago. Boken och filmen handlar om en epidemi som gör människor blinda, varpå de interneras. Blindheten finns inläst som talbok.
Onsdagen den 31 oktober avslutar det som förr kallades slaktmånaden, och det är Edith samt Edgar som har namnsdag. Sedan 1924 är detta även världsspardagen, som enligt en svensk bankkamrer på 1930-talet sades giva oss en maning till eftertanke hur vi förvaltar vårt pund. Och ett kvarts sekel har passerat sedan den italienske filmregissören Federico Fellini gick ur tiden. Hans kanske mest kända film Ljuva livet, eller La Dolce Vita från 1960, kan sägas vara djupt förankrad i den skånska myllan, eftersom huvudrollen ju spelades av Malmögrebban och filmdivan Anita Ekberg. Lars Hectors bok om henne heter Den sista divan och finns som talbok med text.
Torsdag den 1 november är både Allhelgonadagen och skräckisdagen Halloween, och ingen har namnsdag. Det är också första dagen på det som bondepraktikan kallade vintermånad. SMHs prognos för Skåne denna dag lyder dock på 5-10 plusgrader. För precis 25 år sedan trädde ett av EUs grundfördrag, mest känt som Maastricht-fördraget, i kraft. Och det innehåller övergripande bestämmelser och principer, bland annat när det gäller säkerhets- och utrikespolitiska frågor. Danskarna folkomröstade om fördraget, som fick nej, och Danmark fick sedan undantagsregler och så en andra folkomröstning ja till traktaten. Den 1 november 1956 förkunnade Ungern sitt utträde ur det sovjetstyrda försvarssamarbetet i Warszawapakten. Detta som en del av det som kom att kallas Ungernrevolten och som blodigt slogs ner.
Fredagen den 2 november är det Tobias namnsdag, och författaren, artisten med mera Jonas Gardell, han fyller 55. Gardells första bok, Passionsspelet, om två unga killars kärlekshistoria kom 1985 och finns som talbok. Den senaste av hans många böcker heter Till minne av en villkorslös kärlek, handlar om Gardells mor och finns både som talbok och i punktskrift. Och detta datum för 30 år sedan infekterades datorer världen över av det första självspridande datorviruset, som skapades av en amerikansk student med efternamnet Morris. Och Morris blev också virusets namn. Virusbekämpningen föddes samtidigt, eller strax därpå.
Lördag den 3 november är Huberts och Hugos namnsdag. Det är Alla helgons dag, röd dag i almanackan och den dag då kyrkogårdarna Sverige runt fylls av ljus, tända av bortgångnas anhöriga. Den habsburgska dubbelmonarkin Österrike-Ungern brakade samman för precis 100 år sedan. Vid sin höjdpunkt omfattade den en lång rad länder och områden både norr, söder och öster och de två länder som gav personalunionen dess namn.
Söndagen den 4 november har Sverker namnsdag. Och detta datum för 10 år sedan såg den amerikanska politiska verkligheten högst annorlunda ut jämfört med idag. Den 4 november 2008 valdes nämligen demokraten Barack Obama till USAs första afroamerikanske president.
Anslagstavlan för hela Skåne börjar med en inbjudan från SRF Lundabygden till alla SRF-medlemmar i hela Skåne. Äntligen dags för punktskriftens mysterier. Måndag den 29 oktober med start klockan 13.30 kommer Lena Nisola Wester från SRF Riks till SRF Lundabygden för att informera om punktskrift och starta upp föreningens nya projekt. Vi fikar och fördjupar oss i punktskriften och Lena svarar på alla era frågor och funderingar. Dagen avslutas klockan 16 och adressen är Tordönsvägen 4i i Lund. SRF Lundabygden inbjuder alltså medlemmar i hela Skåne till detta arrangemang. Hjärtligt välkomna med era anmälningar till vårt kansli 046 211 06 74 eller via e-post till srfkansli.lundabygden@bredband.net. Träffen kostar 20 kronor per deltagare och färdtjänstkostnader betalas mot insändande av kvitto. Hjärtligt välkomna hälsar SRF Lundabygdens styrelse.
Och mer punktskrift. Sätt punkt eller påbörja en ny mening. Många funderar på varför man ska lära sig punktskrift. Svaren är lika många som antalet individer som använder sig av detta fantastiska skriftspråk för synskadade världen över. Ta denna unika chans att lära dig mer om hur punktskriften kan berika just ditt liv. Har jag tillräckligt bra känsel i fingrarna för att läsa punktskrift? När kan jag använda det och hur skriver man? Fungerar punktskrift med den nya tekniken? Finns det tidningar, böcker och roliga spel? Hur ser musiknoter i punktskrift ut? Och framförallt, var kan jag lära mig punktskrift? Vi lovar att du får svar på alla dessa frågor när vi dukar upp en buffé med experter på punktskriftsområdet. Missa inte denna chans utan skicka in din anmälan. När? Veckoslutet 7-9 december. Var? Almosa havshotell utanför Stockholm. Ingen kostnad. Kursen är gratis. Skynda att anmäla dig. Den som är först till kvarn får en plats. Och sista anmälningsdag är 20 november. Anmälan görs till e-post punktskrift@srf.nu eller telefon 08 39 91 70 Lena Nisola Wester eller 08 39 93 33 Arne Jüngelin. Varmt välkomna hälsar Lena och Arne. SRF bjuder också in till nybörjarkurser i punktskrift. Ta chansen att lära dig punktskrift för gemenskap, underhållning eller som ett nyttigt verktyg i vardagen. Det finns många anledningar att lära sig punktskrift. En liten stunds övning om dagen kan ge dig goda kunskaper bara efter ett halvår. Nu är det snart dags igen för SRFs populära nybörjarkursen. Platsen är också här, Almosa havshotell utanför Stockholm. Kursen startar måndag vid lunch och avslutas torsdag efter lunch. Följande 5 tillfällen gäller för år 2019. 28-31 januari, 1-4 april, 20-23 maj, 16-19 september och 18-21 november. Och möjlighet finns också att läsa kursen vid flera tillfällen. SRF står för kostnaden för resor till och från kursen samt kost och logi. Du själv betalar en deltagaravgift på 500 kronor för 4 dagar. För frågor och anmälan, kontakta Lena Nisola-Wester på Synskadades Riksförbund. Telefon 08 39 91 70 eller e-post.skrift@srf.nu. Sista anmälningsdag till den första kursen är den 5 december, men gör din intresseanmälan så fort du kan.
Anslagstavlan med lokala meddelanden, och den är idag gemensam för hela Skåne. Först av allt meddelar SRF Helsingborg Höganäs att onsdagsträffen är inställd den 31 oktober eftersom Vävstolsmuseet kommer den dagen för att hämta vävstolarna, undertecknat kansliet. SRF Helsingborg Höganäs inbjuder också till träff i Höganäs tisdag den 6 november 14.30 till 16.30 på restaurang Säljen på Midgårdsvägen 34. Fikaavgiften är 30 kronor. Vi får information av Jon Torenäs. Och det blir också besök av PRO-kören i Höganäs som kommer att underhålla. Dessutom blir det kaffe eller te och fikabröd i vanlig ordning. Sista anmälningsdag är fredag den 2 november klockan 12 till kansliet. Telefon 15 83 93 eller e-post till info.srf.hbg@telia.com. Välkommen!
SRF Hässleholm Perstorp Örkeljunga bjuder först av allt in till sin bokcirkel. Onsdag 31 oktober klockan 14 träffas vi på biblioteket på Kulturhuset i Hässleholm. Det här är sista gången för i år, och vi fortsätter med en ny bok nästa år. Varje fredag klockan 10 spelar vi dessutom kanasta på Senioren, Tingshusgatan 2 i Hässleholm. Kanasta, det är ett kortspel, och kortleken är anpassad för synskadade. Kom med och prova samt var med i en fin gemenskap. Kontakta Inga Gärd Nilsson, telefon 0451 803 61. Alla hälsas hjärtligt välkomna, undertecknat styrelsen. Och SRF Hässleholm Perstorp Örkeljunga hälsar också välkommen till restaurang Statt den 10 november mellan 18 till cirka 20.30. Adress Frykholmsgatan 13, Hässleholm. Det finns två förrätter att välja mellan. Alternativ 1, laxtartar, finhackad kallrökt lax med kapris, gräslök, jordärtskockskräm och rotfruktskrisp. Alternativ 2, räkcocktail, handskalade räkor, edamamebönor, romansallad och avokadokräm. Tre huvudrätter finns att välja på. Alternativ 1, helstekt vildsvinsytterfilé, rostad potatis, palsternackspuré och vårlök. Eller halstrad rödingfilé med potatispuré, fänkål, sotad citron och blåmusslor. Eller alternativ 3, vegetariskt, grillad halloumi med sallad, rostad potatis, chili, babyspenat och rödlök. All dryck betalar du själv. Föreningen subventionerar matpriset, så du betalar endast 200 kronor. Meddela också om du har ledsagare med dig. Sista anmälningsdag 29 oktober till Anna-Lena Päckele, telefon 0451 231 01 eller 070 36 00 647. Alla hälsas hjärtligt välkomna.
SRF Lundabygden har sin traditionella gåsamiddag lördag den 10 november. Den avnjuts hos restaurangslaktaren på Seglaregatan 2B i Lomma centrum, där kvällens husvärd tar emot och informerar bland annat om lokalerna. Tid 16.30 till 19. Och menyn, den är svartsoppa med gåslever terrin, portvinsreduktion, syrad lök och inkokt sviskon eller hummersoppa med hummer, ballotin, krutong och dill. Och så stekt gåsbröst med krispigt och mört lår, brysselkål, rödkål, äppelmos, sockerstekt potatis och skysås. Och äppelkaka med vaniljsås, öl eller vatten, kaffe med chokladtryffel. Vin och snaps kan köpas till självkostnadspris. Regionbussen nummer 139 avgår från centrum i Lund, från Tingshuset till Lomma busstation i centrum. Avgångstid 15.28 med restid på 26 minuter. Givetvis får du ta dig dit på egen hand om du vill. Deltagaravgiften är 300 kronor. När du anmäler dig så berättar hur du planerar att resa och vilken soppa som önskas. Inbetalningskort kommer att sändas ut inför arrangemanget efter anmälan. Och sista anmälningsdag är den 31 oktober till kansliet. Telefon 046 211 06 74 eller så e-postar du till srfkansli.lundabygden@bredband.net. SRF Lundabygden har också en italiensk afton onsdag den 14 november. Denna gång arrangerar styrelsen på egen hand en afton där det prövas några viner från Italien tillsammans med lite ost med mera. Vi informerar om de viner vi dricker och har trevligt tillsammans. Kvällens värdinna är Lillemor Cederlund. Tid klockan 18-21 i föreningslokalen. Vi serverar som vanligt en kaka till avslutande kaffet. Deltagaravgiften är 50 kronor. Och den anmälan hit behöver vi ha senast den 7 november till kansliet. Hjärtligt välkomna till denna givande kulturafton.
SRF Malmö hälsar välkommen till sin dagverksamhet. Vi träffas måndagar och torsdagar 13-15 och onsdagar 12.30-16. Kaffe med smörgås eller kaka serveras för 10 kronor. Vi vill gärna att du meddelar kansliet telefon 040 25 05 40 om du tänker komma. Tillhör du dem som regelbundet deltar behöver du bara anmäla om du inte kan komma. Måndag 29 oktober är det frågesport och tidningsläsning, tisdag 30 oktober bingo och onsdag 31 oktober kanasta. SRF Malmö meddelar de som beställt 2019 års almanacka att de nu finns på föreningens kansli för avhämtning. Priset för storstilsalmanackan är 245 kronor och punktalmanackan kostar 90 kronor. Vid avhämtning medföljer ett inbetalningskort.
SRF Osby inbjuder till medlemsmöte fredag den 2 november klockan 13 på Hotell Borgen på Västra Storgatan 33 i Osby. Och då börjar vi med att äta middag som kostar 100 kronor per person. Sen blir information från styrelsen och så spelar vi bingo. Anmäl dig senast tisdag den 30 oktober till Kerstin på telefon 0479 104 90 eller 072 205 94 88. Alla hälsas varmt välkomna av styrelsen. PS, boka även in den 13 december för vår julfest. Mer information kommer.
SRF Ringsjöbygden inbjuder till julkonsert 2 december klockan 14-16 med Eslövs dragspelsklubb och gästartisten Hasse Kvinnaböske Andersson på Medborgarhuset i Eslöv. Kostnad 150 kronor per person. Anmälan senast söndag 28 oktober till Inger Nilsson, telefon 070 620 0153.
Synskadades vänner i Eslöv bjuder synskadade i Eslöv, Hör och Hörby på gåsmiddag fredag den 9 november på Ringsjö värdshus mellan klockan 18 och 21.30. Meddela om du önskar svartsoppa eller champignonsoppa. Sista anmälningsdag är onsdag den 31 oktober till Birgitta på telefon 0413 54 13 33 eller till Folke 0413 612 09. Alla hälsas hjärtligt välkomna av styrelsen.
Vi har också en ändring i kollektivtrafiken som gäller Simrishamn, där hållplats Backgatan stänger för omgörning den 29 oktober klockan 6. Resenärer med regionbuss 570, 574, 576 och 578 hänvisas fram till 2 november klockan 19 till hållplats Christian Barnekovsgatan som ligger några hundra meter österut på Peder Mörks väg.
Och det var hela innehållet i veckans Skånes taltidning. Nästa nummer kommer nästa fredag då det hunnit bli den 2 november.
Skånes taltidning ges ut av Region Skånes habiliterings- och hjälpmedelsförvaltning. Ansvarig utgivare är Martin Holmström. Vår adress är Jörgen Ankersgatan 12, 211 45 Malmö, Telefon 040 673 0970. E-post skanestaltidning@skane.se. Hemsida skanestaltidning.se. Observera att CD-skivorna inte ska skickas tillbaka till oss. Såväl skivor som kuvert kan läggas i brännbara sopor när ni inte längre vill ha dem. Vi hörs igen. Hej då!